dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Ja, nu är jag också igång då.
Kommer den klappa? Där du, där var den.
Det var den. Ja, då... nu rullar jag också, så att nu kör vi då. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tjena.
Hur är formen, Charlie?
Du, det är skitbra med mig. Jag är sugen på att få podda med dig. Det är ju, ja, men det är som en liten oas detta. Att man får liksom mysa in sig och sitta och prata om någonting en timme tillsammans med dig. Och sen all denna roliga respons vi får. Nu är det mer eller mindre i början, avsnitt 1 och 2, då får man vara glad om det är någon som noterar att vi kör. Men nu är man ju så bortskämd med att det kommer alltid kommentarer efter och tankar, någon som tycker vi skulle sagt någonting annorlunda eller gillade någonting speciellt. Och det blir ju som en extra godis, dels att vi spelar in och dels att man efteråt får höra vad folk tänker. Så det är ju, ja, men jag tycker det är skitkul.
Ja, det är det verkligen. Och tack för alla mejl vi får. Jag har ju stuckit ut hakan och sagt att alla ska få svar. Och det har vi lyckats hålla hittills. Och det ska vi verkligen se till. Det kan vara någon dags eftersläpp ibland. Därför att vi får ganska mycket mejl. Och det är ju verkligen superkul. Så att fortsätt att komma med tips och råd till oss. Kanske förslag på gäster och vad det nu kan vara. Vi tycker det är superskoj och hänga med er. Vi har ju också en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto. Man kan söka på Charlie och Mattias på båda. Så kommer man in där. Och ja, gå in och tyck och tänk. Det tycker vi är skitkul. Och sen vill vi också passa på att tacka våran eminenta sponsor Saveland. Vad säger vi om dem, Charlie?
Saveland är ju en alternativ sparform där man alltså, förutom att vi tänker väl att man har ett sparkonto och lite fonder och grejer, men dessutom har möjlighet att spara en del av sitt kapital hos dem där man helt enkelt, de lånas ut vidare. Saveland, man spar genom att finansiera lån. Det är företagskrediter och det är inkassoportföljer och det är lite andra saker, så att det kan man välja det man tycker passar bäst i ens profil där, och sen får man en stadig och bra avkastning som ett komplement till en kanske stormande börsportfölj eller vad vi kan ha för någonting. Så att, och vi har ett samarbete med dem som gör att man kan gå in och läsa på, ställa frågor till oss som vi tar upp med dem om det är någonting man undrar. Eller, och vi är jätteglada och tacksamma att vi får hänga med dem.
Ja, men precis. Och det är samma adress där då, att man skickar, vill man skicka ett mail så gör man det till charlieochmattias@gmail.com.
Så är det. Hör du, Mattias, vad händer resten av dagen då? Har du redan bestämt hur du ska käka till middag och grejer? Eller är det liksom,
ja, är det. Du kommer ihåg att, kommer du ihåg att när vi var ner hos er på middag för något år sedan, så bjöd du på en rätt med matjessill, fänkål, potatis och sen lite smält smör uppe på det där, lite brynt smör som man rullar på.
Just det. Och det som jag kommer ihåg att din son Hugo gick igång på något otroligt. Han satt nästan och svor vid matbordet där, för han tyckte det var så gott.
Ja. Och så enkelt och så oerhört gott. Ja, det är nästan som man skulle... Jag ska nog lägga upp en bild, banne mig, på den här rätten på våra sociala medier. Så ska ni få se på grejer. Men så den blir idag. Och för att just sonen är på besök på middag ikväll. Så att det ska bli smarrigt.
Kan du inte bara, istället för att bara lägga upp en bild, kan du inte lägga upp en sån här liten video på hur man gör den? Så kan man liksom, kan alla få prova hemma?
Ja, men jag kan, jag lägger i alla fall upp lite ingredienser och grejer och bild. Det blir toppen.
Jag har varit sugen på det också. Andrea ska bjuda mig på överraskningsmiddag ikväll, så jag har ingen aning om vad det blir eller vart jag ska. Jag kommer få en adress smsad till mig senare. Så att, det kan bli matrisil ikväll, kan bli någonting annat.
Ja, snyggt. Men nu måste vi gå över till våran gäst. Vi har ju fått både tips från lyssnare om den här verksamheten, och vi är otroligt nyfikna på det, och det ska bli väldigt roligt att få höra hur man kommer på en sån här affärsidé helt enkelt. Så att vi kör väl på bara rakt av. Välkomnar Jakob med en varm applåd.
det är en tveksam applåd, men det beror inte på att vi inte är engagerade.
Nej, vi är bara två.
Jag känner mig välkommen ändå. Ja.
Du Jakob, ni driver ju någonting som heter Main Home, som alltså handlar om vi är helt rätt nu då, ute, att hyra ut en del av sin bostad för att få in extra pengar helt enkelt, eller finansiera en del av sitt liv med hyresgäster, även fast man inte har något stort hyreshus liksom.
Ja, det kan man säga.
Är det en vettig sammanfattning?
Ja. Det vi jobbar med är egentligen att hjälpa människor att bo gratis, brukar vi säga. Och det handlar om att vi jobbar inte med att hjälpa människor som vill ha inneboende, alltså att man hyr ut en del av det boende som man själva bor i, utan vi hjälper till när man vill ta nästa steg, att man kanske vill dela av huset eller bygga ut eller bygga något på tomten där man vill ha en separat uthyrning.
Eller att man köper ett hus redan från början som har så här generationsboende eller liksom någon sån här, såna grejer, va?
Ja, absolut. Och där hjälper vi ju både till ifall man vill köpa ett, eller ifall du kanske har byggt och utvecklat, och många som gör det och får en första hyresintäkt, de ser ju att det är ganska nice. Det är pengar in utan att man behöver jobba jättemycket för det när de väl börjar ticka. Och då blir det väldigt lätt att man tänker att men jag skapar en till. Och beroende på hur man gör det då, så faller man in i näringsverksamhet, alltså att bedriva ett riktigt hyreshus istället. Och det ska ju beskattas på ett helt annat sätt. Så då får vi även många kunder som hör av sig till oss när de inser att vi har nog byggt lite fel eller byggt en extra lägenhet i vårt hus som gör att det blir näringsverksamhet istället då. Så då hjälper vi till att rätta det antingen rent skattemässigt eller vad de kan göra för att vrida tillbaka det till ett tvåfamiljshus istället.
Men om vi börjar från början.
Men då blir man ju nyfiken att höra hur kommer det sig, alltså du måste berätta lite grann om er bakgrund. Hur kom man på en sån här affärsidé? Vad är din bakgrund? Berätta.
Min bakgrund är att jag är bondson och så jag är uppvuxen i en företagarfamilj, även om jag kanske inte såg mig som företagare från början. Sen så blev jag officer, jobbade som militär i 17 år innan jag valde att sluta och bedriva denna verksamheten istället. Då. Och,
vad gjorde du som officer? Vart var du?
Min titel i slutet var fanjunkare.
Ja.
När jag började så började jag utbilda värnpliktiga, och då var det allt från vanlig soldattjänst till att köra stridsbåt och olika sådana saker. Jag var officer i Göteborg på kustartilleriregemente 4, som blev amfibieregemente 4. Men sen så ändrades det, för då vid ett försvarsbeslut så skulle man lägga ner regementet, och då så fick jag möjligheten att vara med och utveckla en helt ny enhet som hette Marinens bordningsstyrka, eller heter Marinens bordningsstyrka. Så då började vi jobba med försöksverksamhet, vi utvecklade ny stridsteknik och hur vi skulle agera ombord, och det var ju en uppgift som var kanske mer polisiär eller tullverksamhet. Och sen så följde jag med den första gången vi åkte till Ladenviken och skyddade hjälpsändningar från pirater. Grep några pirater utanför Somalia, och efter det så då kom jag hem. Då hade jag gjort min första mission. Jag hade två barn och det passade väl kanske inte jättebra att vara utomlands mycket. Och vi hade ett krav på oss att åka utomlands, och vår enhet var efterfrågad, så vi åkte gång på gång på gång. Vilket gjorde att jag fick möjligheten att bli logistikchef istället på den mindre enheten i Göteborg. Så då jobbade jag med logistik, och jag drivs utav utveckling. Jag såg väl att det fanns ganska mycket att förändra i marinens och försvarsmaktens logistik. Så jag var ganska drivande. Jag var 5-10 år yngre än alla andra som jobbade med det jag gjorde på chefsnivån. Men fick ganska snart lite... jag lobbade igenom en del saker som gjorde att vi började skapa förändring. Så ja, det är väl min bakgrund inom Försvarsmakten, och där blir det ju, där fortsätter det sen mot nationellt och ubåtsjakt och andra delar, och jag tycker ju jättehäftigt att se den utvecklingen som har skett på förbandet och i Försvarsmakten sen dess då. Men när jag slutade så var det...
Hur kan man då ramla över till det här då? Det är det som är så spännande. Eftersom det är så, som, det är väldigt långt ifrån varandra, tänker jag då.
Ja, det handlar, om man säger så, kopplingen är väl att det handlar om utveckling. Fast i det här fallet så är det en helt annan typ av utveckling. Och, för att bli lite personlig då så... Ett par... 2014... så träffade jag Isabelle, min fru, och även delgrundare till Main Home då. Och två år tidigare så hade jag skilt mig, och när jag och Isabelle träffas så köper vi ett hus tillsammans redan efter 4 månader. Vi bestämmer oss att vi ska flytta ihop, och ja, då var vi ju ändå 30-35 någonstans däremellan. Isabelle jobbade som den helt normala kombinationen hårfrisörska och skatt- och redovisningskonsult.
Fiffigt.
Och när man träffas snabbt så kan det också vara lätt att man går från varandra snabbt. Så vi tittade på att då köpa ett hus där jag skulle kunna bo kvar med barnen även om vi skulle gå ifrån varandra sen. Så då hittade vi ett hus, och för att jag skulle kunna göra det så behövde vi en uthyrning. Och då sa Isabelle att ja, men om vi skaffar det huset med en uthyrning, då kan du bo kvar där med barnen ifall vi går isär. Och så behåller jag min stuga eller mitt hus som jag bor i. Så sagt och gjort, vi skaffar huset, och sen 3 dagar innan vi ska flytta in i huset, då hittar jag barnens mamma, och då hade hon tagit sitt liv. Och det kom ju, allt var ju superpositivt just då, och det kom ju som en käftsmäll. Men styrkan som fanns då, det var att vi hade ju redan börjat en resa. Vi hade ju redan planerat för uthyrning utav Isabelles hus. Så den skulle starta 15 dagar senare. Vi hade redan planerat att vi skulle flytta hem hennes skatt- och redovisningsbyrå till ett hemmakontor i huset. Och jag hade redan gjort en resa på jobbet där jag inte längre var och kände mig oumbärlig, utan jag hade börjat få stöd, så jag kunde i princip bara släppa allting och vara hemma i 3 månader utan att behöva gå till jobbet. Och samtidigt som vi gjorde det så hade vi ju redan planen att vi skulle renovera det huset vi köpte och skapa en uthyrning där. Så vi hade ju redan en plan när vi hamnade i krisen. Och när vi sen 3 månader senare ser att ja, men vi har ju kunnat satsa på det som har varit viktigt. Vi gick ner i arbetstid båda två, jag jobbar inte alls. Vi kunde ha fullt fokus på barnen, och vi hade mer i plånboken. Då insåg vi att det här måste vi ju tipsa andra om. Och så vi berättade om detta för alla och tyckte att alla skulle ha en uthyrning. Och alla tyckte ju bara att vi var knäppa. För vi såg ju möjligheter och liksom det här, och istället för att sörja. Folk tyckte vi skulle sörja och vara ledsna. Men det är klart vi hade den processen också. Men vi hade ju hittat någonting som både hjälpte oss och som vi såg skulle kunna hjälpa så många andra. Sen att det är en sak som en del tycker verkar lite jobbigt eller annorlunda idag i Sverige. Medan åker man till andra länder är det inte det minsta ovanligt då. Så sagt och gjort. Ingen vill ju göra det här utav våra vänner eller så. Det är ju de som är svårast att övertyga många gånger. Och de såg ju att de är bara inne i en period nu där de har en kris. Så du sa Isabelle att jag har ett bolag. Du kan köpa halva det. Och sen så kan du leka kontor med mig istället för tälta med dina kompisar. Och så startar vi ett företag som hjälper människor med alla de problemen, rädslorna och allt det som de har kring att skapa en uthyrning då. Så ja, våren 2015 så började vi med det. Och sen så, ja, sen dess har vi ju förändrat vad vi gör och så vidare. Idag så hjälper vi främst till med rena konsultationer kring med personer som ja, behöver hjälp, har kört fast eller vill hitta ett hus, som Charlie sa tidigare eller så, samt att vi har skapat en webbutbildning där vi egentligen bjuder på all den kunskapen som vi har lärt oss och alla de misstagen vi har gjort fram, ja, från 2015 och hit då.
Men jag tänker, då måste man ändå, det är ju häftigt, men då måste, för att inte, som du säger, syftet är inte att ha inneboende i en lägenhet, utan man behöver ju ha något hus då. Då behöver det ändå vara på en ganska stort hus eller en stor tillbyggnad om man ska kunna göra det här.
Ja, minsta byggnaden är väl 25 kvadrat, ett attefallshus. Sen så förordar vi ju i första hand att man delar av sitt eget hus eller bygger till en liten bit på sitt eget hus. För skattemässigt så blir det väldigt, väldigt mycket bättre än att skaffa ett attefallshus och ställa på tomten då.
Vad då? Vad är skillnaden?
Ja, för att Det vi är ute efter och det vi vill hjälpa människor med, det är att de ska hamna i kapitalbeskattningen, alltså i privatuthyrningsbeskattningen, istället för att de ska hamna i näringsbeskattning som en enskild firma. Och för att man ska hamna i privatuthyrningsbeskattningen så måste jag eller mina närstående bo i huset del av året. Det vill säga att om jag då har ett hus som jag delar av till ett tvåfamiljshus, då bor ju jag där hela tiden, medan den andra lägenheten kan jag hyra ut hela tiden. Och då är det inget problem, då kan det löpa på hur länge som helst och jag får fortfarande kapitalbeskattningen. Och det är inte bara kapitalbeskattning, utan det är även schablonavdrag, så att det gör att det är den lägsta beskattningen som vi har i Sverige då. Medan om jag istället hyr ut ett attefallshus, då har jag ju problematiken att även om den står på min tomt, så bor ju inte jag eller närstående i den del av året. Om det inte är så att jag skapar tidsbegränsade kontrakt, så att jag faktiskt bryter kontraktet, så jag kanske hyr ut på terminerna till studenter. Eller jag lägger upp kontrakten på ett sätt så att de är 10-20 månader, så att jag säkerställer att jag har lägenheten själv del utav detta året och nästkommande år. Ja, så det är lite trixande om man inte har det i sitt eget hus, men det funkar det med. Sen hade det varit önskvärt att politikerna ändrade på de reglerna, för i så fall så skulle vi få bättre lönsamhet för de som hyrde ut, vi hade fått ett bättre hyressituation för hyresgästerna. Och vi hade tagit bort en jättestor skattefälla. För detta är något väldigt många gör fel på då.
Jo, men då tänker jag också så här, att om man skulle göra det här helt i näringsverksamhet, det vill säga att om man har ett aktiebolag och så låter man aktiebolaget bygga huset någonstans och sen hyr ut bitvis då är det väl ändå så att man får åka på förmånsvärde då själv när man inte hyr ut det, va?
Ja, precis. Det har du ju det också. Så att, skattereglerna skiljer sig ganska mycket. Alltså, jag kan ju välja att ha ett hus i ett aktiebolag. Bor jag i det, ja, men då ska jag förmånsbeskatta för det. Har jag ett hus i någon annanstans som jag hyr ut och jag helt plötsligt inte har en hyresgäst, ja, men då kan jag riskera att få förmånsbeskattningen. Jag kan ha det i en enskild firma eller jag kan ha det privat. Så att det finns ju flera olika varianter. Men anledningen till att vi förespråkar då att ha den just i privatuthyrning, det är att då får du inte... Dels så får du väldigt mycket avdrag och en bra beskattning, så det påverkar dig inte om du har... hamnar i enskild firma som det absolut vanligaste. För de flesta köper privat och sen så börjar de hyra ut. Och om det då faller över i näringsverksamhet, då är det automatiskt som att beskatta i en enskild firma. Det vill säga att hela din hyresintäkt ska läggas ovanpå den ordinarie lönen. Och sen så ska det en egenavgift och sen så hamnar beskattningen ovanpå din lön. Och de flesta som har råd eller gör det här, de ligger nära brytgränsen till statlig skatt. Så då hamnar ju hela hyresintäkten i statlig skatt också. Och på det viset så blir det väldigt mycket beskattning. Och man kan väl säga att på 100 000 kronor, om du har det i om du hyr ut på ett sätt så du får 100 000 kronor i privatuthyrning, då behåller du 88 000 själv. Medan om du är i, kommer du i läget att du hamnar i statlig skatt, så behåller du ungefär 24 000 själv. Nu är den 24 000 är tagen i huvudet, men någonstans där ligger det. Så det blir enormt stor skillnad skattemässigt.
Men då undrar jag också, hur, för det måste väl vara skillnad på var man bor och hur mycket, eller så här enkelt, hur vet man hur mycket man kan ta betalt? Får man ta betalt hur mycket som helst, eller finns det någon så här ockergräns att man inte får göra det, eller ja, finns det några tariffer liksom? Jag menar, om jag nu har ett attefallshus och jag vill hyra ut det, hur mycket ska jag ta betalt för det?
Ja, då finns det finns en uträkning som man ska göra för att räkna ut hyran. Sen är kanske inte den helt genomtänkt när man lagstiftade kring den, och väldigt, väldigt få håller sig till den. Men den är på det viset att du tar fastighetsvärdet som du har för den fastigheten du ska hyra ut, gånger rikträntan, alltså statslåneräntan. Och när man skrev det här, då hade man använde man sig utav 4%. Och då sa man någon procent, 2% över statslåneräntan. Så då använde man sig av 4%. Idag är ju statslåneräntan helt annorlunda. Så det har ju förändrats. Efter det så får du lägga på den driftskostnad du har. Och när du har tagit de här två summorna så tar du delat på 12 och då har du hyran. Så man kan säga att hyran, normalt sett ligger hyran strax över, som du kan ta, strax över vanliga hyresrätter. I alla fall i storstadsområdena. Sen så finns det ju väldigt många som tar en betydligt högre hyra. Och ja, en del hävdar ju att det är marknadshyra där, men när kollar man lagtexten så är det inte. Men i lagtexten så har man även gjort på ett sätt som gör att du kan egentligen inte förhindra någon att ta en för hög hyra. Jag är för att vi ska ha skäliga hyror. Så vi hyr ut till en skälig penning och vi försöker rådge så många som möjligt att göra det också. Men anledningen till att det blir lite problematiskt är att man kan sätta väldigt höga hyror. Det är att om jag har en riktig hyresfastighet och hyresgästen säger att den får en oskälig hyra, då anmäler den det vid ett visst datum och så går man till hyresnämnden och så avgör man det här. Och är det så då att hyresvärden i det fallet förlorar, då blir hyresvärden återbetalningsskyldig för det den har betalat för mycket under hela kontraktstiden tillbaka.
Ja, just det.
Medan i privatuthyrningen så blir den bara återbetalningsskyldig från det datumet som man har meddelat att hyresgästen tycker att det är en för hög hyra.
Men det är samma hyresnämnd man går till, så att säga.
Det är samma hyresnämnd. Sen så anledningen till att detta aldrig sker då, det är att när man hyr som från en privatuthyrare, då har man ett avsteg mot hyreslagen som gör att hyresgästen har ingen besittningsrätt. Det vill säga att om hyresvärden vill att den ska flytta, så måste den flytta. Sen har den fortfarande uppsägningstid. Men om jag som hyresvärd säger upp hyresgästen, då har hyresgästen 3 månader på sig att flytta. Medan som hyresgästen säger upp sitt kontrakt, då har den bara 1 månads uppsägningstid till skillnad från 3 i den ordinarie hyreslagen. Och varför säger jag det här då? Jo, för att när du kombinerar de här två sakerna så blir det ju så att om någon skulle gå till hyresnämnden och anmäla att Jakob har satt en för hög hyra, då kommer den personen att bli uppsagd med en gång. Så därav fungerar inte det systemet, om man säger så. Vilket gör att priserna pressas uppåt.
Men det är ju inte bra, tänker
Nej,
jag.
Det är inte bra alls. Och därför är det jag engagerar mig ganska mycket politiskt eller lobbyverksamhet kring det här. Och jag vill få bort de här sakerna, för att detta är ju någonting som gör att Hyresgästföreningen och andra, att det finns en nuggbild emot privatuthyrning. Privatuthyrning skulle kunna hjälpa bostadsmarknaden i väldigt många små steg. Men om det hela tiden får en negativ bild, en negativ klang av olika i olika sammanhang, då vågar ju inte folk göra det. Medan om man lyfter fram både det negativa och positiva, ja, men då är det större chans att fler gör det. Och man kan tycka att det spelar väl ingen roll om en eller två eller några skapar en uthyrningssystem, men 2018 skapade jag 5% av alla nya hyreskontrakt i Göteborgs stad. Och det gjorde jag bara med de egna lägenheterna som jag, den egna lägenheten som jag skapade hemma på min tomt och ett par andra som jag hjälpte under 2018. Och det menar jag att, ja, okej, men kan jag skapa 5% bara med dem jag har kontakt med utav alla nya hyresrätter i Göteborg? Nu byggde man pinsamt få hyresrätter 2018, men det visar ju att, ja, men på det här viset så kan vi faktiskt jobba med bostadsmarknaden och extra lägenheter hela tiden. Och kanske speciellt när vi kommer till en lågkonjunktur. För här, då släpper ju de stora bolagen de mindre bolagen från de större projekten. Och det är de mindre bolagen som faktiskt bygger de här lägenheterna. Och de mindre bolagen skapar arbetskraft lokalt. Då blir det billigare för privatpersonerna att bygga de här lägenheterna när det är lågkonjunktur. För då helt plötsligt så har de en bättre konkurrensfördel när byggföretagen slåss om privatpersonerna istället för tvärtom. Samtidigt så köper byggföretagen från den lokala marknaden byggmaterialet med mera, så man handlar lokalt. Och jag som privatperson, när jag tjänar pengarna, så använder jag dem till 3 saker. Jag sparar, investerar, eller jag amorterar, eller jag konsumerar. Och konsumtionen sker i huvudsak lokalt. Så jag stödjer ju lokalsamhället på det här sättet. Alternativt amorterar jag och investerar, och det är också bra för samhället. Ja. Jag blir lite politisk, men det är mitt intresseområde.
Ja, jag hör det. Men det är bra. Jag hör att du brinner för det här.
Men du, Jakob, det är ju många fördelar, tänker jag, som du säger. Att som samhället har mycket att tjäna på detta. Privatpersonen kan ju få en helt egen frihet. Vad är det som gör att... Vad möter du för reaktioner i andra änden då? Vad är det som gör att inte alla gör detta? När du sa så här, vi drog igång detta och alla sa, ni är inte kloka. Vad är de största invändningarna? Har man några sakliga eller emotionella invändningar? Vad är det vanligaste du behöver liksom hålla i handen kring för att man ska ta klivet?
Ja, men det är väl 2-3 saker. Den första invändningen är väl egentligen att, nej, men det är ingenting för mig. För jag kan inte tänka mig att bo så nära någon annan. Ja, fast om du kommer hem till mig, har du någonsin sett någon annan? Där handlar det om att man kan inte man tänker sig att man ska bo i en stugby. Men det är ju inte det handlar om. Måste ju skapa avskildhet för hyresgästen. Vill ju bo avskilt, den vill ju inte umgås med dig. Och tvärtom då. Och jag tycker det är bättre att kunna välja mina grannar än att jag har grannar på andra sidan gatan. För de flesta bor ju faktiskt med grannar relativt nära ändå. Har jag en hyresgäst så kan jag välja vem som är min granne. Nummer 2 då, det är när man väl har Ja, men och om man väl har börjat bekanta sig med tanken, då får man nästa sak, och det är väl egentligen att alla dens kompisar säger och berättar hur många dåliga hyresgäster det finns. Ja, men alla har hört eller träffat någon som hade någon som gjorde något. Vi hade ju i och för sig en haschodling på vår tomt här för ett par månader sedan, och det upptäckte vi inom 3 dagar. Men, så det är klart att det kan hända saker.
Vad gjorde du då? Sänkte hyran för grannen?
Nej, höjde och förhandlade såklart. Nej, allvarligt. vi tog kontakt med polisen och... Inom ett par timmar så var det löst, och jag som tycker om att odla, jag fick ju ett par påsar blomjord och lite sådär, så jag var ganska nöjd. Situationen i sig, just då så blev det ju, ganska märkligt, eller liksom okej, vad gör man nu? Men om man bara tar ett par djupa andetag och lugnar ner sig lite, så är ju det enklaste svaret egentligen bara att ringa polisen, och sen finns det ju råd att få efter det. Så det var det viktigaste.
Men du säger att man behöver inte vara så rädd för tokiga hyresgäster, för att de har ändå inte besittningsrätten, så funkar inte. Alltså funkar det inte så funkar det inte, och då behöver man inte ha mer grund för att säga upp någon och säga, vet du vad, jag tycker inte det här funkar liksom, eller jag har valt någon annan. Eller?
Ja, precis. Har man bara en uthyrning, som de flesta har i privatuthyrning, då har inte hyresgästen någon besittningsrätt, och då kan man säga upp den, och då är det visst, det är 3 månader som man då behöver stå ut om man känner det. Men det är inte värre än så. Och så som vi väljer att planera, det är att när vi planerar att här ska vi hjälpa någon att bygga ut eller så, då försöker vi planera så att titta på vardagslogistiken och se hur rör ni er på tomten, hur kommer hyresgästen röra sig och så vidare, och sen kunna styra det med ett plank eller med en ingång från ett annat håll, så att man kanske bara träffar hyresgästen på garageuppfarten, så att man skapar avskildheten där. Men det har många, har kanske inte det, ser inte det framför sig, utan de har bilden av den gamla hyrestanten, kanske med någon som är inneboende, eller man har en helt annan bild. Det är hyrestanten som var elak och hyrde ut och man fick bo i någon skrubb. Det är den bilden som väldigt många har, och den bilden man har förmedlat under väldigt många år. Och inom andra områden, i kanske lite mer välbärgade områden, där kan det istället vara så att man har bilden av att behöver du hyra ut för att ha råd att bo här? Och det stoppar en del också. Medans jag tycker det är helt kapitalslöseri att äga någonting som du inte förvaltar eller liksom skapar ett mervärde av. Det är ju bara idiotiskt.
Men kan man räkna hem då? Jag tänker om man nu har ett hus, man har en tomt där man har plats att bygga ett attefallshus på. Kan man snurra runt kostnaden för att bygga då ett sånt här? Man tänker att okej, men jag har grannar. Då vet jag att jag kan hyra ut det här attefallshuset i x antal år. Sen så har det betalat sig. Liksom. Är det rimligt? Ja, det är klart att jag kan sätta upp ett eget räkneexempel. Men jag bara sitter här och tänker högt. Liksom. För det är nog många som ändå funderar på att men det vore väl rätt kul att bygga ett attefallshus eller ha ett gästhus. Framförallt när barnen blir större så vore det ju trevligt. Och då kanske man ska passa på då. Och hyra ut det tills barnen blir större. Eller vad det nu kan handla om.
Ja, det kan du göra. Man kan ju räkna på 2 sätt. Antingen så kan du räkna på återbetalningstiden på den investeringen jag har gjort. Eller så kan jag ju räkna på det som en affär, där jag räknar på hur mycket kapital puttar jag själv in till att få den här hyresintäkten då. Jag har en standardkalkyl, och då brukar jag säga att det kostar ungefär 800 000 att bygga en mindre lägenhet med uthyrning. Och då brukar jag räkna arbetskostnad 400 000 och materialkostnad 400 000. Och sen när jag hyr ut den så hyr jag ut den med 5 000 i hyresintäkt. Mm. Om jag då gör det här, jag lånar till 75% med 2% ränta. Om jag har ett attfallshus på tomten, då får jag inget rotavdrag. Vilket gör att då får jag ju betala en större del av den här kostnaden själv. Och då tar det ungefär 19,5 år att återbetala hela alltet. Det vill säga, använder lite drygt 5% ränta. Och efter att jag, samtidigt som jag betalar räntekostnader och skatt och sånt här då. Men jag är ju intresserad av vad får jag för avkastning på mitt egna kapital som jag puttat in. Och då är det 24% årlig avkastning istället.
Eftersom du har lånat merparten av pengarna. Mm.
Medan om jag istället är ett par som bygger ut mitt hus så jag får ett tvåfamiljshus. Då har jag på det egna kapitalet 70% avkastning på eget kapital per år med de här siffrorna. Då. Ungefär 7%, det vill säga 14,5 års återbetalningstid. Men då måste jag också tänka att det här är ju bara på kassaflödet. Jag har ju också en värdeökning i min fastighet i de flesta fall. Om jag bygger detta, bygger jag ett attefallshus på tomten eller en extra lägenhet med en separat ingång i mitt hus i Göteborg eller Stockholmsregionen, så kommer jag ju få en värdeökning som väldigt ofta är mer än 800 000 för att jag gjorde det.
Man kan räkna hem det redan direkt egentligen, ja. Om man skulle kunna se det så.
Ja. Absolut. Så det är egentligen...
Om man nu är lite om sig och kring sig, om man gillar att hålla på och man är lite kunnig eller man tycker det är kul att googla och sådär, så är det väl då lite tips att man helt enkelt googlar, antar jag, hos Boverket, Skattemyndigheten, alltså försöker ta reda på vad som gäller mer exakt, om man nu inte vill köpa en konsultation av dig såklart, men rent krasst så finns det väl ganska bra information på de här olika sajterna ändå, hur man ska gå tillväga.
Ja, det tycker jag. Jag rekommenderar att man använder sin egen kommuns hemsida och även Boverkets hemsida. Boverket berättar ju om de olika kraven på byggnationen. Men det är ju kommunen som sen beviljar bygganmälan eller bygglov, och det är de som håller i processen för byggande och så vidare. Det är de som tar kostnader för processen, och olika kommuner har lite olika förfarande, olika kostnader, och man beviljar olika saker beroende på var någonstans huset ligger. Ligger det mitt inne i stan, då är det vissa regler, medan det ligger lite mer ut på landet, då är det andra regler. Och Skatteverket har också jättebra information, men väldigt många gånger så tycker folk att det är tvetydigt ändå, och då brukar de höra av sig loss. Jag förordar alltid att när man kollar på hemsidan först, för där klarar vi ut ganska mycket då. Mm.
Ja, intressant. Ja, nej, men för det är så man kan tänka, att det finns ju ändå, för jag har själv gått i tanken att på mitt landställe att bygga ett attefallshus, och egentligen inte alls för att hyra ut, utan för just det som jag säger, att barnen blir större, de kommer med pojk- och flickvänner, och att det liksom, ja, att det skulle vara otroligt smidigt och sådär. Men jag blir sugen, sen jag började läsa på nu inför att vi skulle träffa dig, så har man ju ändå börjat kolla och tänker att det är ju, skulle kunna vara en riktigt bra affär. Och man behöver ju inte hyra ut året runt till exempel. Det kanske är på sommaren som man vill vara tillsammans med familjen och barnen, och sen finns det ju en lång årstid på vintern där det faktiskt säkert finns någon som skulle vilja hyra. Mm. Man blir ju pepp av idén faktiskt.
Mm. Kul. Jag menar ju att jag har inte hittat någon annan affär som har den avkastningen. Sen är det ju en affär man kan ju göra det till en viss gräns, att det är inte så att du kan bli ekonomiskt oberoende på att skapa privatuthyrning, men den kan skapa, för oss har den ju skapat ett väldigt andrum i vardagen. För väldigt, idag lever vi helt på hyresintäkter, både från privatuthyrning och från näringsverksamhet. Men en hyresintäkt på 5 000, om du har en bruttolön på 30 000 eftersom hyresintäkten och räntekostnaden för att bygga det idag är så låg, så innebär det att du kan gå ner 18-20% i arbetstid med bibehållen ekonomi. 30 000 förra året var snittlönen för sjuksköterskor i Sverige.
Det är liksom hela fredagarna ledigt bara genom att göra den här förändringen helt enkelt.
Pengarna du tjänar, eller liksom, det är ju ingen privatuthyrning, är ju inte sexigt. Det är ju vad man kan göra med det, eller vad som blir möjligt när man bor gratis. Det är ju det som är den stora skillnaden. Sen om du vill använda det till att resa eller vara med barnen eller kunna skapa hävstång och andra affärer, det är ju helt upp till dig. Jag ser det ju bara som ett medel, och för våran familj har det ju varit det som gör skillnaden idag. Vi lever ju ett helt annat liv liksom, och det är privatuthyrningen som startade det.
Kan ju också vara ganska nice med en trevlig granne som man själv kan styra om vem som ska flytta dit.
Ja, absolut. Absolut. Men om jag får koppla till den sista saken, ni frågade om liksom vad det stoppar, och den saken som stoppar allra flest till att göra det här i slutändan, det är faktiskt när man väl har bestämt sig och man går till banken. För då är det många gånger kapitalinsatsen. Det är kapitalinsatsen för att bygga som stoppar, även om det är en mindre lägenhet. För att väldigt få banker räknar hyresintäkten som en inkomst. De flesta räknar att de räknar inte med det, utan de räknar bara bruttolön som inkomst. Och man räknar dessutom inte för privatpersoner att du ska kunna ta ett lån för att bygga ut. Du kan ta ett lån för att bygga ut ditt hus, men om du säger att du ska ta det för att bygga ut och ha en uthyrning, då börjar bankmannen skruva på sig. Det vill säga när du ska låna...
Ja, det är ju lite intressant.
När du ska låna för konsumtion, då är det okej. Medan om du ska låna för att skapa dig en relativt passiv inkomst, då är helt plötsligt, då är det något farligt, något riskfyllt. Men jag kan ha en ny hyresgäst ikväll, men bankmannen, om den skulle bli uppsagd, så har den förmodligen inte ett nytt jobb lika snabbt. Så jag anser att hyresintäkten är ju en mycket, mycket säkrare intäkt än vad löneintäkten är. Men tyvärr så tar man inte hänsyn till det från bankerna. Då.
Men det får man övertyga banken om.
Absolut.
Så gott man kan i alla fall.
Ja, absolut.
Ja. Nej, men det är otroligt spännande att höra. Man blir peppt. Man går igång på det här nu och tanken. Och jag tror att lyssnarna nu fick sig någonting riktigt att fundera över. För de som har möjlighet och kan. Och har liksom rent praktiskt möjligt att göra det. Mm. Så att, spännande. Tack så otroligt mycket för att du ställde upp och var med i våran podd.
Ja, tack själva för din fråga. Jättekul.
Inga problem, vi håller kontakten. Ha det gott.
Ha det bra.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.